Du lyssnar på De vandrande djurens värld av Nina Burton. Uppläst av mig, Irene Lind. Inför en värld av liv. Åh, där försvann flyttfåglarna bland några höstmoln. Ja, prognosen för naturen är nu dyster på flera sätt. Men om jag sträcker mig över tid och rum kan jag få vara med den på andra håll. I böcker har jag alltid kunnat följa de vilda djuren. I en bok jag nyss tog fram låg en gammal julklappsvers som rullade tillbaka tiden. Kanske du inte blir etta i bille, men här kan du äntligen mätta din dille att läsa om konstiga djur på vår jord, men aldrig en bok vid vårt middagsbord. Den där sista raden måste ha varit mammas sätt att få ett rimord till jord. För våra middagar var aldrig högtidliga. Och inte läste jag heller ständigt. För övrigt tänkte jag inte bli biolog utan författare. Men den här boken hade jag själv önskat mig. Den hette Jakt på fabeldjur. Några sagofigurer gällde det inte, eftersom jag nu var 12 år och började ana att verkligheten kan vara rikare än fantasier om den ses med rätt blick. Och bokens djur hade inte bara sagolika drag. De blev ännu märkligare genom att vara ovanliga och avlägsna. Raka motsatsen var det med tamdjur som jag kommit nära. De var sannerligen inte ovanliga. För det finns nu en miljard omhuldade hundar och huskatter. Till det kommer de 20 miljarder kycklingar, grisar och kor vi föder upp som mat. Så tillsammans med oss människor blir det 96% av jordens alla däggdjur. Bara de återstående 4% är vilda. Och det gäller allt, från möss till elefanter. 4%? Hur blev det så lite? Den sammanlagda vikten av våra miljarder fabrikskycklingar är faktiskt större än den av alla vilda fåglar. För 1000 år sedan var proportionerna omvända. Då utgjorde vi bara några procent av jordens alla arter. Men medan vi själva blir allt fler, blir de vilda djuren stadigt färre. Hälften av dem har försvunnit redan under min livstid. Och de blir för varje år mer sällsynta. Låter vi dem dö bort därför att de till skillnad från tamdjuren inte tillhör oss? Bäst klarar sig de som kan leva nära oss på ett diskret sätt. Till exempel genom att hålla sig till natten eller träden. På så vis har rävar, grävlingar och ekorrar kunnat dela tomten omkring vår sommarstuga. Men där inne finns också minnen av djur jag aldrig mött. I ett hörn ligger snäckor vid ett fiskfossil från juratiden som ger ett fördjupat perspektiv. För liv räknas i både årmiljoner och minuter. På ett annat ställe hänger ett horn av en impala-antilop och ett schakalskinn som en gammal biologvän har tagit med från Afrika. På sätt och vis står också sådana djur oss nära. I våra gener kan man ännu se att allt i naturen haft ett gemensamt ursprung. Faktum är att vi delar omkring hälften av vårt DNA med träd och insekter. Med zebrafiskar delar vi 70%, med valar 80% och med elefanter och lejon hela 90%. Genetiskt sett står oss vilda djur alltså lika nära som våra tamdjur, även om kromosomerna har ordnats på lite skilda sätt. Vi är verkligen släkt på avstånd. Och jag tycker att det gör livet större. För när allt är besläktat blir det en helhet. Ända från början tycks livet också ha handlat om samspel. Alla djur meddelar sig med varandra på något sätt. Myrors kemiska kommunikation har till exempel